Håll upp händerna, Hucka.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Raja!
Och där är han!
Här är
han! Alexander Gustafsson avslutar klubben till sig i den tredje ronden!
Ja!
Välkomna till MMA-podden. Nu är det äntligen dags och det har varit så många matcher denna helg. Så vi börjar direkt. Paul Levaje.
Sabba.
Asha. Och ingen mindre. Snabb här. Han är så taggad. Asha mässade mig, jag tror 15-16 gånger. Snälla, nu jag har så mycket att berätta. Och så kommer han in direkt och slänger ut sitt namn bara. Asha. Tafari här.
Det är bara för att alla mässar mig. Bara snälla.
Kom in och kör.
Folk tror att jag är en regular här nu i podden, tror jag.
Ja, jag vet. Det är många som tror det.
Men det är hedersplats.
Jo, men det är det. Sen är det folk inte har fattat heller här att Asha har ju varje gång kommit med den där väskan med $1 million.
Exakt.
Jag ser du Samuel Pettersson, det gäller att styra upp till den här väskan med cash. Om du ska sitta här. Nej, men vi börjar direkt. Cage Warriors var ju först ute då. Den körde ytterligare en trilogi. Vi hade dels en välteviktsturnering där vi hade Roster Mackman som skulle delta. Vi hade även Tobias Harila som äntligen fick möjligheten att ställa sig på den brittiska scenen. Rosten var ju först ut av svenskarna. Jag tycker att vi börjar där. Jag har ju hypat Ian Garry sedan långt tillbaka. När han väl ställde sig inför Rosten så var min tanke att det här blir ett otroligt tufft test för Rosten. Tankar från er sida?
Nej, det var... Det kändes inte som att Rosten var jättetaggad i matchen. Han gjorde ju comeback efter lång tid och hade ju liksom inte det bästa momentumet när han kom in, för att man får tänka på att han hade två förluster i UFC, sen två cancelade matcher under 2020. Mycket som jag kan tänka mig har liksom tagit på hans motivation överhuvudtaget med sporten. Och så syntes det i den här prestationen. Han kämpade ju stundvis bra, liksom försvar hela tiden på marken, så att han tog sig upp till och med, och han fick en egen nedtagning i rond 1. Så att först fanns det någon form av litet hopp där, men i rond 2 då var det spel mot ett mål för Ian Garry, och det var en otäck knockout att se. Så det är alltid extra känsligt när svenskar knockas på det sättet också.
Ja, jag håller med dig. Jag tyckte det såg ut, alltså, att det här uppehållet, att han inte kanske har gjort det bästa utav tiden, utan att han har tagit det lite som du säger och så här, ja, det är match nu, jag går och tar den. För jag tyckte inte jag såg någon direkt, hur säger vi, alltså skillnad. Att så här, nu har han haft 1,5 år här och bara så här, kunna liksom jobba upp sig till en ännu bättre fighter och jobba på sin fys mer. Utan det var tråkigt att se, och det var liksom en brutal knockout, och jag tror att den här matchningen var lite onödig att ta. Jag sa ju redan till Superior där innan att jag trodde han skulle gå där som en sån här warm-up fight, kanske bli lite varm i kläderna igen, få känna på hur det är, och så går han direkt och tar en sån här high-stakes-match som är väldigt så här, vad säger vi, alltså det är en high-stakes-match. Han möter en superstjärna som upcoming, och då finns det en risk, och jag tycker att han skulle behövt en liten warm-up och känna så här, men är jag varm i kläderna nu, är det det här jag vill? För tar en sån här match på så här kort, eller inte kort varsel, men liksom på den nivån direkt, så kan det ju sluta så här. Så vi hoppas ju att han mår bra liksom, men det var ju väldigt obehagligt att se att han låg där x antal sekunder, minuter efter.
Ja, det var ganska knocken, länge, liksom. Det var en lång, mycket repriser och kameran åt ett annat håll. Så det jag måste säga om Cage Warriors under hela den här helgen har ju varit brutala knockouter på brutala knockouter. Det var det obehagligt att se.
Det där knät var helt brutalt.
Ja,
alltså, nej, varje gala, jag lyssnar på er, du vet, så bara, fan, vad händer med Cage Warriors? Du vet, så här, måste ju varit helt lyrisk.
Det var helt otroligt, och men det är jättetråkigt att se att Rostem åkte på en sån här förlust. Det är det verkligen, och jag läste dagen efter då på hans Instagram, eller på, någon hade delat det, men där han skrev att det var osäkert om han faktiskt ville komma tillbaka eller inte. Att han hade väl varit lite, jag minns inte exakt vad han sa, så jag rekommenderar direkt att läs det här inlägget. Precis. Ni hittar det på hans sociala medier. Jag säger säkert kanske någonting fel, men jag fick lite känslan av att det hängde ihop lite med att sen han blev klipps från UFC, så har han väl fått leta lite efter motivationen, om jag inte är helt osäker.
Han sa ju att det, känslan har inte varit densamma sen innan UFC. Så att han började ju 6-0 och liksom hade bra momentum och byggde upp så här i Sverige. Sen...
ja, kom han in i UFC där, han började ju starkt där, mm. även om han torskade, så var det ju liksom, där var det short notice och grejer, så då hade han väl kvar någon form av glöd när han körde på hemmaplan i UFC Stockholm. Mm. Men sen har man ju sett det i hans två senaste prestationer, att först när han torskade mot Jake Matthews, då var det ju inte mycket som hände i den matchen, så han frös lite grann liksom, och det kändes som att lite den känslan var kvar i den här matchen också. Så nu säger han ju att han är osäker om han ska fortsätta, och det kan ju vara liksom, alltså spontana tankar, att han landar och sen vill ta en ny match. Men ja, att han i alla fall överväger pensionen, då det brukar ju visa på att liksom, han har inte den längsta karriären kvar i alla fall.
Är det här, för han är ju ung, han är ju bara 29 liksom. Är det här ett fall, att ett sånt här känt fall som man säger, att han tog UFC-chansen för tidigt in i sin utveckling, in i sin karriär, för att det kom en short notice istället för att tacka nej till den och så här, se över planering, okej, när ska jag vara UFC, jag kanske ger det 5 år till då jag ska utvecklas och vara på den nivån. Att han tog den lite för snabbt, han var inte riktigt där, det liksom, han klarade ju inte matcherna i UFC, och att det kanske gick för snabbt, det stressades på för mycket det här beslutet liksom, UFC, att istället så här, hålla tillbaks lite, fortsätta fightas lite i Europa, på Europascenen lite mer, bli lite varmare i din karriär, i din fighting, innan du kliver upp direkt liksom.
Jag har tänkt på det där ganska mycket, och det gäller egentligen just folk som bara fightas på superior. Där, just därför jag så många gånger lyfter Cage Warriors, åk dit, testa vingarna där borta, för att ni kommer bli matchade på ett helt annat sätt. Jag menar, kollar man bara på bet, nu var ju bettingmänniskorna helt fel ute när det gäller Tobias Harila, men de försöker ändå sätta dem mot ett tuffare motstånd. Vi nämnde Ahmed Villa här innan vi började kommentera, för vi pratade lite då om just matchningarna som har varit från Sverige, att det blir tuffare. Och därför tycker jag att fler borde sticka till Cage Warriors. Det är, jag tror att man blir invaggad ibland i en falsk trygghet när man bara fightas på hemmaplan, för att alla vet att ibland blir matchningarna kanske lite för enkla. Det gäller inte alla, men det finns många scenarios, och där tror jag som fighter så kan man ibland bli invaggad i ett falskt förtroende, och det är därför många också har sagt, det är skillnad på MMA och sen att fightas i UFC. Nu är det samma sak, men i UFC kommer du bli testad till 100%, och har du bara testat vingarna på de små organisationerna i ditt hemland, i din egen stad, ja, det kanske inte är så att du är så bra som man kanske tror. Så jag tycker det är helt rätt. Stick ut, testa vingarna i Europa, andra organisationer, och sen.
Så är det, det är lätt att vara efterklok på ett sätt, för att det är alltid en gamble att hoppa in på vad var det, 10 dagars varsel. Och liksom hade han vunnit, vilket han var ganska nära att vinna sin debutmatch.
Och det är vissa som tycker det också, att han vann den.
Ja, precis.
Det ska vi inte...
Enligt honom så sa även Sean Shelby att han tyckte det och sådär. Så att det var jämnt. Så att hade han vunnit den matchen, då hade det kunnat liksom... blev ett helt annat momentum framåt, och så hade han varit 7-0 och en vinst i UFC, och så den glöden av att ha det momentumet kanske hade pushat han i rätt riktning framåt. Sen alltså, i slutändan är det ju han och hans tränare som i den stunden får ta beslutet om man är redo för det klivet, och sen nu ser man att han kanske inte var det. Jag kan ju, alltså jag kommer ihåg hur hela det där, det var ju lite så att vi startade igång den kampanjen, och så
det känns fel alltså.
Ja, men alltså på ett sätt, man sitter här nu och tittar tillbaka, alltså du vet, för jag har fått lite kredit för att starta igång den, för det var så, jag såg att någon hade skadat sig liksom, och så bara med Rostem, jag listade upp så här potentiella ersättare, så han såg ju det, och sen så intervjuade han, och så blev det värsta momentumet, och sen till slut så delade hundratals fans det här in med Rostem i UFC, och så liksom du kan det vara svårt för han kanske att säga, men jag är inte redo. Alltså, och det är ju, jag menar, ibland är det så här med gamet liksom, att momentum sker, och så får man snappa på de här trenderna, och då kan det vara svårt för en fighter att också liksom, börja en feg då, om man säger att han inte är redo, eller förstår du? Så att det är en svår situation, och sen nu när det inte gick så bra, det är klart att man sitter och reflekterar, var det verkligen rätt? Så, men jag menar, där och då, han fick i alla fall komma in i UFC, och det hjälpte ju hans karriär i den stunden. Så att,
det är inget fel, och jag vill verkligen bara poängtera att jag syftar inte exklusivt här på Rostem, utan jag pratar generellt här om fighters. Och tar vi då till exempel ett annat exempel som Jiri Prochazka, som valde att fightas jättelänge i Japan och fortsätta bygga, precis, sitt record för att sen kliva in, och jag tror att det här är nog, det finns fler fighter som just nu är väldigt aktiva inom just Superior, att jag tycker testa vingarna på annan plats. Serdar har signat med Superior, eller förlåt, med Cage Wars nu, ska testa där, vilket jag tycker är superbra. Jag tycker verkligen att Bartosz Wojciechowicz är en annan kille som måste fightas på andra ställen. Han behöver fightas mer frekvent än endast 2 gånger per år. Han är för ung, tiden går snabbt och snart är han inte jättung längre.
Precis.
Och så jag tycker liksom att alltså, testa vingarna på andra organisationer utomlands, se vad de ger en för matchningar, och sticka även och träna på andra ställen, i alla fall att sparras på andra ställen. Fastna inte på en jätteliten klubb och vara herren på täppan för länge, för att jag tror också det är en fara. De som är herren på täppan på sin klubb, där skapar du nog den falska illusionen av dem alla. Du behöver sticka och få nya sparringpartners.
Det är trygghetszonen, och folk har ju alltid det här. Alltså det är lite läskigt att kliva utanför det, men du behöver göra det. Just för att liksom, du ska fightas mot en person. Det är ju för sent att komma på det i matchen. Alltså, oj fan, jag borde gått och sparrats här borta istället. Nej, men på tal om Bartosz, jag tycker också så här att det är en kille som verkligen, som du säger, matchen sist var ju, det var ju inget annat än match liksom. Att han måste ju känna att så här, tiden går, jag måste få slåss, måste bygga upp min karriär som han satsar på det. Han har ju talangen att kunna lyckas, och då är det bara att han ska få möjligheter, och det finns ju så mycket, alltså man tänker, det är svenskar som fightas överallt just nu, i Brave, i vad heter den här, Abu Dhabi Warriors. Precis. I liksom i mindre organisationer, men på internationell mark, och då tycker jag att han borde också få sådana möjligheter, och varför han inte får det har jag ingen aning om.
Jag skulle vilja lyfta 2 problem i det här avseendet som vi pratar om, som är ganska relevanta. Det första med Rostam, om man tittar på där, som man inte får glömma också, är att som UFC fungerar, framförallt när du kommer från management som inte är lika etablerade liksom politikmässigt, vilket Rostam gjorde liksom, han hade ju sin tränare som manager då. Det är att säger du nej när du får chansen, oavsett om det är på kort varsel, kan det också göra att det stänger dörren för dig i framtiden. Det finns många sådana exempel, så det är också någonting att tänka på i hans fall då. Men sen det andra problemet som när vi pratar om Bartosz, det är ju just att Superior Challenge låser upp fighters i kontrakt ganska mycket. De har ju vissa fighters som ligger under deras management och då fightas på Superiors galor, och de får ju inte tävla på andra typer av galor ofta i Sverige och sådär. Och jag, nu vet jag inte hur det fungerar med exakt Cage Wars, men jag kan tänka, för jag vet att hur Superior brandar sig är ju att de vill ju själva vara den här europeiska stora organisationen liksom, att de deras bälte ska leda till UFC. De vill ju liksom brända sig
fler
på det
galor
sättet
än 2 per år. Exakt. Det är nog så enkelt, kan jag summera. Jag gillar Superior jättemycket. Men om det är den statusen man vill ha, då behöver man göra som Cage Warriors. Minst en gala i månaden eller 10 stycken per år som de ligger på. Det går inte att låsa upp folk på det sättet för 2 galor per år.
Och självklart är det, alltså det är ju inte, jag menar, kolla hur mycket de gick igenom förra året med att ens få upp en gala och en som ställdes in. Det är klart att framförallt nu är det svårt. Alltså det är ingenting man påstår att det är lätt att slänga upp en gala i månaden i Sverige. Men däremot så måste man någonstans välja. För att man kan inte bara liksom branda sig på ett sätt och sen inte leva upp till det med de evenemangen man faktiskt arrangerar när man har fighters under kontrakt. Det är ett problem för många att de får bara fightas på Superior, och då blir det så här, 1 match om året, 2 matcher om året, och det räcker inte, som jag säger, framförallt med Bartosz. Det kan vara lite frustrerande nästan.
Jag visste inte att det var så. Jag tycker han behöver ju verkligen ut. Alltså Bartosz är ung, men man får inte heller glömma, it's a young man's game.
Precis.
Och tiden går väldigt snabbt. Fråga mig som fyller 43 år. Jag tyckte också att jag hade hela framtiden framför mig när jag var 20. Det var 23 år sedan. Nej, men tiden går fort, och det är verkligen, tiden går jävligt snabbt. Alltså sitt inte och bara vänta år ut och år in, utan,
och speciellt som loss, förra liksom. Året är det ett år som liksom har kanske gett folk möjlighet att gå en match, om ens det.
Precis.
Då är ett år av din liksom, säger vi, karriär då du ska ha möjlighet att leverera och liksom fortsätta utvecklas i bur har försvunnit i din liksom långa karriär sammanlagt räknat, så är det ett år som har försvunnit och du kanske hade kunnat klämma in 2-3 matcher.
Mm. Ja.
Ja, vi hoppar vidare till lite gladare nyheter då, och det är ju att Tobias Harrila.
Yes.
Ja, nej, men verkligen, jag känner nu drog vi ner tempot här och blev negativa. Kommer ni glada igen? Tobias Harrila debuterade i Cage Warriors. Han var ju inte bettingfavorit, så jag tror att de som bettade på Tobbe gjorde nog en väldigt bra slant. Alltså, jag imponeras av Tobbe varje gång han går match. Jag tycker han ser bättre och bättre ut. Han blir nedtagen, ser otroligt obesvärad ut, tar sig upp och sen han väl började sätta de där nävarna. Däremot trodde jag nästan att han slog sönder sin hand. Han missade huvudet där vid ett slag, men sen nästa prickade ju rakt. Och,
det skulle inte vara första gången han gjorde det.
Nej, och man såg Aiden Stevens att det var klart. Ja. Första rond så slut, han gör en fantastisk entré också. Han har fattat hela kombon av show, fight. Grymt jobbat, Tobbe. Riktigt bra.
Verkligen, man blev så himla glad, i synnerhet Tobbe är en sån här fighter som liksom, det känns som att ungefär lika länge som jag har jobbat med MMA så har han varit proffs ungefär liksom. Så att då man, det blir en speciell grej när man intervjuar någon efter varje match liksom, från att han gör upp sin proffsdebut till att han kommer upp på den här nivån och så liksom, ja, alltså, man utvecklar ju någon form av relation också med vissa fighters, alltså han, jag tycker han är jävligt skön kille, han är förtjänt av all den här framgången han får, han jobbar hårt och han liksom hade potential, det såg alla, men det är fortfarande upp till honom vad han gör mer än. Och jag tycker i synnerhet de här tre senaste matcherna så har han bevisat, för jag har alltid fattat att han skulle bli en stor stjärna. Men i MMA så betyder inte det att du är en world beater för den sakens skull. Därför att det är show och fighting. Han har alltid haft showbiten och it-factorn och liksom snackar bra med media. Kört lite spexiga walk-ins även om han steppar upp dem nu också till nästa nivå. Men i de här tre senaste matcherna då har man liksom sett honom som fighter, hur han har utvecklat sitt game på marken, hur han kan kontringsbrottas och och testas mot Westlund, dig deep liksom, komma tillbaka, okej, jag kan inte knocka den här killen, vad ändå då hittar han ändå liksom sättet att rally i rond 3 och man har sett han testas och ändå liksom leva upp till sin potential och fortsätta visa på ett utvecklat game som hela tiden växer. Så nu ser man i den här matchen, shit, han kom in, man såg i ögonen direkt när han går in i walk-inen och hur han kollar på kameran och han var så himla självsäker i den här matchen. Fanns inget tvivel för honom själv att han skulle vinna.
Jag tror det som är jätte, hans liksom chip on his shoulder, det är hans självförtroende. Han tror så mycket på sig själv och sen att, eller att han döljer det jättebra liksom, för man ser liksom, man såg redan där precis innan att han har ju redan vunnit i huvudet. Han är vinnaren för matchen liksom, och jag tror att det där kommer ta han väldigt väldigt långt, att han liksom, när det väl är showtime så kliver han upp och är en game day fighter liksom. Han levererar. Och det jag sa liksom är att han har de här jobbiga tankarna och det, ja, men de är bortblåsta i alla fall, så ser vi inte dem liksom när det väl är dags. Och som när han var med på podden, när han pratade om att han hela tiden ville leta och hitta sitt det här flowet. Mm. Och det känns som att han har någon sorts rutin där han hamnar i ett mindstate där han bara kan få ut det han vill utan att lägga liksom mer press på sig själv. Utan han är avslappnad och har roligt där inne och det är då han är som bäst. Mm. Jag tycker han gjorde jättestark impression och det såg man ju på... Alltså, och reaktionerna efter den här matchen på Twitter, det har ju varit liksom reposts överallt och Fight Pass la upp och det har varit alltså han är på rätt arena, det gäller bara nu att fortsätta ta tuffare motstånd och fortsätta liksom bevisa att han är hemma där.
De har ju, nu gick ju Paul Hughes gick ju sin match, han vann den. Jag anser att han vann mot Vucenic. Det här var tidigare då. Paul Hughes vann sin match i alla fall under den här trilogin. Han och Vucenic hade fightats tidigare, vilket gav Paul Hughes den första förlusten. Vucenic ställdes mot Morgan Charrier och fightas mot titeln. Jag förstår inte där heller, men Vucenic vann titeln. Jag tycker att det var Charrier som vann den. Jag och Robin Rose snackade lite på Instagram på natten sen och han tyckte också att det var Charrier som hade vunnit. Hur som haver nu så tror jag att det kommer se ut så här då. Paul Hughes ställs förmodligen i en rematch mot Vucenic om titeln. För jag har kanske lite svårt att se att Cage Warriors kommer ge en returmatch mot Charrier, även om jag tycker att det borde vara så. Och händer det, då tror jag nog att det blir Paul Hughes i sådana fall mot Tobbe. Och vinnaren där kommer få gå om titeln.
Så jag tror att, eller Charrier, eller hur blir det?
Nej. Om det blir så nu att Charrier och Vucenic ställs,
okay.
Då är Hughes övertygad om att Hughes och Tobbe kommer ställas mot varandra och vinnaren där kommer att få möta vinnaren mellan Charrier och Vucenic. Men jag blir inte förvånad om det är Hughes och Vucenic som får dem. Det blir krångligt här.
Men då får, vad heter han? Charrier möta
Tobbe, Tobbe så skulle det i och för sig kunna vara. Ja, det hade ju varit grymt.
Alltså jag tycker att Tobbe ska, liksom, han gick in här och då, alltså, hur säger vi, totalt dominera. Då är det så här, okej, han måste få lite tuffare motståndare. Mm. Alltså så borde ju de tänka. Och det är någon vi kan bygga, möta den här killen och vinna han där, så finns det inget snack om saken att han ska få gå med titel. Liksom.
Men det är det som är så konstigt, för Vicenic har nu vunnit två delade domslut på rad. Mm. Där alla som jag har frågat i alla fall anser att Vicenic har torskat båda matcherna. Mm. Det är en stor majoritet som tycker att den nuvarande mästaren egentligen borde ha två förluster.
Det är som Cage Warriors Benson Henderson alltså.
Ja, men det är helt galet. Det är helt galet att det ser ut så. Och det är därför det har varit lite svårt att sitta också och döma under kommentering Cage Warriors matcher, för jag anser att det är väldigt många som har gått åt ett jättekonstigt håll. Paul Hughes är ju själv helt övertygad om att han vann matchen mot Vicenic, jag fattar. Han sa det också när han vann, att jag är egentligen den som borde ha fightat som titeln idag. Men det finns spännande matcher att göra, och jag tror att vi ser Tobbe redan under nästa trilogi. Jag vet inte om den skulle vara maj eller juni, ja. Då är det dags igen.
Oavsett hur den här komplicerade fjärdeviktsbilden läggs ihop, så är det väl så att det känns ganska klart att Tobbe går en match till, levererar ytterligare en imponerande insats, då har han en titelmatch. Ja. Därför att nu blev han introducerad till världen. Nästa gång tror jag Cage Warriors kommer dra på lite mer bakom Tobbe också, så att liksom bygga upp han lite inför matchen och sådär. Och sen då blir det liksom, då blir det precis lagom momentum och att folk faktiskt har koll på han internationellt och hela den där biten, så att han dundrar in en titelfight och då har han, när han väl fightas om titeln, då kommer det nog vara sånt där läge att vinner han titeln, då går han direkt till UFC.
Det tror jag också.
Det är så jag ser. Så
att, det tror jag med. Och jag tror att han är väldigt nära där. Jag delade hans vinst på Facebook, och då skrev det i UFC snart. Jag menar inte att det är nästa match i UFC, men snart. Däremot så blir jag ju inte förvånad om han är ju en sån, med tanke på den entrén och den prestationen han gjorde. Så har han ju, som du ser, det delades via Fight Pass och hela den grejen. Det kan också göra att UFC kan lika gärna höra av sig till honom också.
Definitivt.
Väldigt snabbt. För att han bjuder på någonting mer. Och det är det här som jag tycker att många fighters borde ta an sig lite. Jag säger inte att alla ska göra entréer som Tobbe gör nu. Men bara förstå att det är två ekvationer i det här. Ett är fighting, men två, det är show. Och kan man bjuda på det genom att göra någonting som sticker ut i entrén, något, då har man fattat det. Och jag tycker det är roligt när folk säger, jag älskar fighter som inte snackar. Och, men det är bara de du upptäcker när de har blomstrat hela vägen. Det är ju först då du ser dem. Mm. Medan de sen, som kan snacka, ju, de kan ta sig hela vägen.
Det som knyter ihop hela den säcken är att han också har en fighting-stil som är underhållande. Han gillar att trade, han gillar att avsluta folk. Han liksom... Han vill dansa med folk, och det lockar alltid folk, och liksom, hur ser vi, casuals kommer alltid vilja kolla på det. Ja. Och där har han ju en stor, alltså ska man marknadsföra han, så har han ju allt.
Nu tycker jag också att någon som förtjänar rejält kredit är Jörgen Hamberg, därför att han har undrar om inte han till och med har haft mer av den här bilden runt hur man drar ihop hela paketet än vad ens Tobbe har haft från början. Därför att han förklarade exakt det här, att vi ska köra på det här sättet i Västerås, vi ska vara underhållande fighters, det är hela paketet liksom, så här ska vi, de bara brandar sig på det sättet, att våra fighters ska komma in och det bjuda på show liksom. Och det är allt från hur man bygger upp fightstilen, hur man till och med inte har jiu-jitsu på klubben, det är en annan sidofråga, men alltså så här, hela det där mindsetet, han har haft en väldigt klar bild över hur det ska ske, och Tobbe har ju varit liksom guldpojken på gymmet, och nu ser man den liksom visionen som de har haft tillsammans play out framför våra ögon, och det är ganska coolt att se det. Och det krävs, alltså han har bra folk runt om sig som faktiskt har byggt upp han på väldigt bra sätt, genom att de körde några matcher först för att liksom bygga rutin och rekord, och framförallt låta han fightas ofta, och sen har det varit väldigt bra små steg upp hela tiden, som har testat han på olika sätt i de senaste matcherna, som leder han till nästa steg hela tiden, så att de har inte för bråttom, de sitter inte och liksom bygger något rekord mot Cans, utan de har blandat det där ganska bra tycker jag. Verkligen, hela teamet liksom.
Nej, men verkligen, jag kan inte mer än hålla med där. Jag tycker att Jörgen gör ju ett grymt bra jobb med grabbarna där borta. Vi hade ju med honom i förra avsnittet, så kom han ju in på en liten intervju där vi satt och snackade, och Men jag tror att det är det som är viktigt. Man behöver förstå delarna. Jag tror att det blir fel istället när folk sitter och säger att Alex borde bli mer som Conor McGregor. Nej, det är inte rätt lösning. Man ska aldrig göra saker som inte är, vad ska man säga, en själv. Men jag tror bara det är viktigt att förstå återigen att det är show och det är fighting. Och kan man ändå på något sätt lyckas kombinera det där, ja...
Men är förstått. Mask det nya i Cage Warriors då, eller? Känns som att varenda entrance hade någon på sig en sorts mask.
Ja, det var många som hade det. Stämmer. Det är kanske.
Eller hur?
Kanske. Men det är som till exempel Genki Sudo. Mm. Där har vi en mästare på walk-ins. Ja. Alltså han var så otroligt bra. Varje gång hände någonting. Jag hade ganska nyligen börjat titta på fighting. Jag ser honom. Jag kan säga att det namnet, jag glömmer ju aldrig honom. Mm. Även om han sen kanske inte gick och vann varje match. Men han hade fattat grejen med show. Sakuraba fattat grejen med show. Jag tror att japanerna har förstått det lite bättre ibland.
För, jag måste bara säga en grej om Cage Wars överlag. Därför att de har fått skina. De har ju fått ihop det väldigt bra under pandemin. Alltså det började till och med att när UFC inte kunde hålla en gala i London förra året så tog de över. I slutändan var det väl bara en match. Men de försökte ju rädda flera UFC-matcher och sådär. Så att de har ju verkligen känt som att de nog har blivit, fått fler tittare liksom. Det senaste året. Men om de ska kunna ta det här större klivet och även locka fler via Fight Pass i USA och så där, då måste de göra sig av med, alltså, för första sin ring announcer. Okej, vad fan är det där? Och för andra deras engelska kommentatorer, för det är alldeles för brittiskt. Nu lyssnade jag på svenska när jag kollade live, men sen när man ser de här klippen på Twitter då hör man ju hur det låter på den engelska sidan av det, och det är alldeles för brittiskt. Det är liksom, jag vet inte, de är inte så bra. Nu är det jättebra att de har fått in Dan Hardy där. Det är ett stort steg mot, men alltså jag menar, jämför med Fight Club Rush, Seb och Kalle som sitter där, tycker de är mycket bättre på engelska än vad de har där, alltså för att ha det här globala.
Men jag måste lyfta en grej. Jag började skratta jättehögt åt en kommentar som Kalle kom med. För han förklarar alltså att domarna har väldigt dåligt minne.
Okay.
Och minns bara det som händer i slutet på en rond. Uh-huh. Alltså där var jag såhär, shit alltså. Det där kanske flög över huvudet på många, men jag kände så här:
jag tror inte du ska gå in på att förklara hur hjärnan funkar.
Nu har jag aldrig kollat på FCR på alltså streamen hela gången.
Nej, jag såg den och men jag tror det är det där. Jag fattar hur du tänker. Jag förstår vad du menar. Och där vill jag bara tillägga en grej, för det här är det typiska skiten vi kan få här i Sverige. Men ni är inte duktiga liksom. Jag lyssnar på den engelska, de är så jävla bra. Ja, det är för att så fort de snackar skit, då hör du inte det. Du raderar det för att you think it's so awesome that they're speaking in English and punching a guy in the face and kicking his ass. Så man glömmer när det kommer upp de här riktigt korkade grejerna. För när jag snackar med mina vänner i Kanada, de är istället så här: uff, Joe Rogan, jag pallar inte med han, jag älskar hans podd, hans kommentering är skit. Han säger hela tiden fel saker, han har jättedålig koll. Medan folk här bara, Joe Rogan är det bästa, jag lyssnar bara på. Och det blir det där att folk hör inte det som är dåligt. Men om jag på svenska råkar säga typ en liten så här snubbla över ett namn, då bara, kattes namnet, engelska är bättre.
Ja, nu menar inte jag att trampa på några ömma tår.
Jag tar bara upp det för att jag tror att det blir väldigt enkelt ibland att när det är engelska, man faller in i att det låter coolt. Så att man hör aldrig de här riktigt korkade kommentarerna som kommer där. Nu syftar inte jag på Kalle när jag säger det, men allmänt att det kommer även från de engelska. För vi fick kritik för Adesanya och Blahovic. Någon tyckte att, jag tror han pekade på just att det var Simon som var väldigt partisk.
Och bara svenska alla kommentar- fick kritik för
det. Och det var så jävla kul, för då skrev han bara, engelska kommentarer, torna är skit, borde få sparken på grund av det här. Men då skrev någon så här: ja, de engelska var ju likadana, de var också jättepartiska till honom. Så...
Men oavsett så här, för att vad jag försöker säga är att Cage Warriors har potential att faktiskt bli en stor organisation över hela världen, och de började ju som en brittisk organisation. De har alla sina galor i England liksom, men de borde kunna locka fler tittare över hela världen så att fler också får ögon på de europeiska fightersna. Men då måste man vara lite mer amerikaniserad än vad de är. Jag skulle vilja se en liten sån transition. Dan Hardy är etablerad och han har ett sätt att prata som folk gillar, och han är en uppskattad
profil. Han är mer mediatränad. Precis. Det är nog det jag tror. Jag måste nog säga att nu kommer jag inte ihåg vad den andra killen heter bara för det.
Så
som
det
egentligen
de
brukar köra i Cage Wars. Nu är det ju någon är Dan och sen är det Brad. Jag har ju träffat Brad och Josh tror jag det. Då tycker jag nog att Josh är mycket bättre än Brad, om jag nu ska vara riktigt ärlig. Men jag tror att Josh är låst i USA på grund av karantäner hit och dit. Så jag tror det, och han är verkligen skolad på sitt sätt. Ring announcen är för mig också ett frågetecken. För de hade Andy Fricklander som, jag är inget fan av Andy Fricklander som har varit i UFC, men jag måste ändå säga att han är faktiskt bättre än den de har nu. Nu är det väl någon sorts Wales-lirare eller vad det är, och han funkar säkert på att sjunga de här fina låtarna lite
operett. Fan, du är en Ricky Wright eller någonting, han är ju skitbra.
Jag vet inte riktigt vad som händer, men jag tror inte att de kommer byta kommentatorer. Men jag tror att det där är ett problem. Jag tror att börjar man titta på nästan alla organisationer som kör någon form av engelska, så kan det ju låta lite knas liksom.
Ja, det är så att Ryzen på engelska, det är katastrof.
Är det så?
Då sitter typ Frank Trigg och någon annan och verkligen bara babblar.
Jo, det har jag hört lite liksom.
Nej, men som sagt, jag tror alltså Cage Warriors har gjort sjukt bra ifrån sig. Jag tycker att de behöver nog egentligen bara fortsätta leverera. Men jag tror också skillnaden där är att Cage Warriors har verkligen förstått sin plats. De ser sig själv som en farmaliga till UFC. Jag vet att Graham också är manager åt väldigt mycket folk. Hans mål är hela tiden att få ut dem till UFC. Sen de gör mycket de gör mycket galer, och jag tror det är där de kan låsa lite folk att ni får fightas här. Men sen tror jag inte att de gör det med alla. Jag tror de gör det med vissa. Att de är lite låsta där, men då har de ju också möjligheten att erbjuda dem fan alltså 10 fighter per år om de nu skulle vilja.
Precis. Ja, vad jag har förstått sen tidigare i alla fall, så tror jag de låser hellre fighter som inte är signade med Graham, för att Graham vill ju skicka upp dem till UFC och tjäna managerpengarna istället. Men det är ju sådär mycket med politik inom sporten. Men de rullar på bra. Alltså där är det verkligen en bra organisation att köra på. Men fler ögon på Cage Warriors och bort med den här överdrivet brittiska tonen på det hela liksom.
Det är bara välja, välja svenska för er som är här, så kan du vara riktigt lugna.
Ja, men då kommer man inte undan annonsen i alla fall.
Nej, det gör man inte. Nej, jag garvar det.
Är det dansk?
Vi rör oss vidare. Vi pratade ju förra veckan om Usman, vem han skulle möta. Vi spekulerade att det förmodligen kunde bli Masvidal. Jag tror inte han går många timmar efter att den här podden var släppt och den matchen blev utannonserad. Jag är inte förvånad, men jag är inte ett fan. Sebba?
Nej, liksom här. Jag är inte så hypad. Jag tror det kommer bli som sist.
Ja.
Faktiskt. Och jag tycker att det är, jag förstår Usman, som vi sa. Det här är the money fight to make. Förhoppningsvis, han har ju vunnit en gång redan innan. Han har sin plan, han har känt på Masvidal. Han vet vad han är bra på, vad han är sämre på. Och det är en ganska enkel match att ta då om man vill få en bra paycheck.
Jag undrar hur stor av en manfight det verkligen är. För jag misstänker att mycket av, i alla fall min känsla runt Masvidal, är mycket av magin, eller vad man säger, hans nya street Jesus image försvann ju när han faktiskt torskade den matchen. Och nu är det mesta jag ser, det är bara att folk hånar honom för att liksom leka som någon stor ball liksom, ja, jag ska bara ha stora matcher och tacka nej till matcher. Det är det enda man ser i kommentarsfälten liksom. Jag tror många fans tröttnar lite på hans ska ha massa pengar stil när det inte funkade mot Usman. Så jag vet inte hur mycket han har kvar i sin stjärnstatus, självklart större än om han skulle ha mött en Leon Edwards här till exempel.
Jag tror att det är en faktor. Jag tror också att det finns en till, och det är hans politiska utspel som han har haft. Jag tror att folk har tröttnat på det mer. Jag tror inte att det där har gynnat honom direkt, om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Sen får han stå exakt var han vill politiskt. Jag kunde inte bry mig mindre. Men jag tror att vissa av hans uttalanden, bara när han börjar jämföra socialism och kommunism, det där tror jag blir, det blir bara, då har man verkligen ingen koll på någonting. Och det är där jag tror att han har säkert bränt lite, tror jag, för sig själv. Och exakt allt det andra du säger med. Jag tror att de här två i kombination har nog gjort att han har tappat ett gäng fans, tror jag.
Så här, hot take skulle jag nog säga att jag tror att du sålt mer om du kört en rematch Usman-Covington.
Det hade nog gjort.
Och här har du, för det är intressant att du lyfter det politiska. Colby har, tycker vad man vill om honom, han har i alla fall brandat sig på det sättet.
Ja, han har ju brandat sig på rätt sätt i det där.
Han har blivit mer populär.
Ja, han har ju dragit på sig Trump-manteln. Jag är en republikan. Medan Masvidal är väl mer så här, what?
Ja,
var han
man
en Trump?
Mer, man blir mer, jag var inte ens beredd på att han skulle supporta Trump på det sättet. Och, så att, nej, där, han har inte alls brandat sig på det sättet.
så att man blev så caught off guard med när han tog den svängen liksom.
Jag avföljde till och med han på Insta för att jag kände bara att jag pallade inte läsa hans grejer om Trump och politik. Jag var bara okej. Okay. Och sen det jo, skriv vad du vill, men det är man också
men jag tror att det är problemet att det är atleter som ger sig in i ett annat, hur säger vi, i ett annat forum där man kanske, man bara, men du är atlet, varför, jag vill se dig fightas, jag vill inte höra vad du tycker och vad du hör, för det gör ju som du säger, du slutar följa han, säkert massa andra slutar följa han, så du kanske, hans marketing ansvariga kanske hade sagt, så vet du vad, chilla ner, kör ditt surr som du gjort innan, det är så du får mest följare, det är så du får mest pengar. Så jag tror att det är lite så här, man måste tänka på det där också när du väl är så pass stor offentlig atlet, att så här, det är ju bara som med basketen, det är samma sak där, vissa ju uttalanden, de tappar jättemycket fans, det är bättre att bara hålla det där privat kanske, tills du är retired och sen göra vad fan du vill, men under tiden du är aktiv är det ju målet att du ska tjäna så mycket du kan, och det är som så här, jag tycker att Masvidal har svalnat lite här. Det är inte som hypen efter
Ben Askren
och Nate Diaz-matchen. Då var han liksom het. Och sen har det bara svalnat. Och sen matchen där mot Usman så har det svalnat mer. Han har liksom inte... Han har inte varit Masvidal som han har velat se. Den här kaxiga som gick och gav Leon Edwards liksom några smällar, utan nu plötsligt har han börjat ge sig in i någonting annat. Och då har det svalnat ännu mer. Och det är lite så här... stick till det som funkar och har funkat för dig, och hans image är ju att han ska vara lite en bad boy liksom, och det är det han ska rulla på istället.
Och jag tror att det är där det här politiska faller på hans sida. Jag, som sagt, folk får uttala sig hur de vill politiskt, jag har egentligen inget problem med det, jag tycker alla har den rätten att göra, men jag tror att där blir den här, som du säger, det blir den här gangsten på något sätt som går in, kör sin grej, han är bara karaktär, och det känns som att han är så här, liksom. Han känns som en sån som I don't give a fuck.
Exakt.
Men sen helt plötsligt så står han med Trump och jag tror att det är där det blir så fel. Det blir för mig blev det bara helt för
sent. Jag tror det där var
med honom.
Jag tror det där var ett utbyte, typ Trump behövde använda sig av han för att få lite latino fans.
Nej, men han har inte det. Han tyvärr har fallit för den här, jag är kuban, kommunismen gjorde det här med oss, socialismen är samma sak. I know man, Yogo Biji, same shit också. Det är jo, också menar, same,
att Trump tog upp han och du vet så här, använde honom som
det
en sorts
gjort.
Marionett för att bonda med followers som 100%. Gillar Masvidal liksom, att säga, åh, vi har inte koll
men
på
han
politik,
gjorde ju det med fler fighters. Trump gjorde ju det med fler fighters, men jag tror att Masvidal sög åt sig det där och tyckte väl att det var skitbra. Men jag har hört många exilkubaner som pratar om att Trump är skitbra, och det är nu, om jag är ändå inne på det politiska, så har jag alltid blivit fascinerad av de som har flytt från en form av diktatur som sen vill ha någon som har skithårda tyglar. Jag har aldrig fattat det där, att de vill ändå inte ha frihet och det ska vara någon som styr och ställer. Men det,
men sen är det också
ett konstigt år.
Det andra känns så, när jag följer han på Instagram och kollar liksom vad han lägger upp, så känns det som att det enda han har att balansera ut från de typen av utspelarna är väl, alltså bara reklam och sin jävla med skall och du vet så här. Och det, så att han känns överhuvudtaget, så vet jag att det är många som får den här lite sellout-känslan runt honom, och det är också, det går ju emot den här, tidigare blev han väldigt uppskattad för att vara raw liksom, och vara ja, men som du säger, I don't give a fuck liksom, och sen nu är det bara, det är bara liksom, ja, han känns så lite, de ska bara mjölka ur pengar,
jo,
ur varumärket.
Jo, men tänk Scarface-scenarios liksom. Say hello to my little friend. Och så kommer Trump in. Alltså det är så här, det är där jag tror det blir väldigt fel. Men, och sen håller jag med också. Nu blir fan, vilken känsloladdad podd. Asha kommer in här och bara börjar vrida runt. Rör runt i grytan här. Nej, men som sagt, jag hade jättegärna velat se honom ta matchen mot Leon Edwards till exempel. Det finns så mycket att bygga där på grund av Three Peas and a Soda. Nu får de göra upp. Men sen blir det bara den här, okej, det är ju mer egentligen bara Kamaru Usman som ger dig den här matchen för att han är störd på att du tror att du kan vinna.
Men säg så här då, säg att han vinner. Vad händer då?
Då får han tillbaka allting.
Exakt.
Det är MMA.
Säkert han är champ.
You're as good as your last fight.
Ja, exakt. Nej, men alltså, han kan ju vinna. Ja, jag ser inte att då han inte har chans mot Usman.
Vinna, men
jag ser kanske inte riktigt, som du säger, jag tror inte jag ser skillnaden på den här matchen.
Jag undrar bara en sak. Såg ni Biden ramla förresten?
Den har vi så.
Men tänk så här, vinner han, blir han het igen i den aspekten? Att han, eller kommer han, liksom, det känns som att han var valde en image som nu är svår att så här, spela vidare på, att så här, fan, det här var 2019. Ja, men nu är det 2021. Jag ska fortfarande spela samma BMF.
Har han liksom guldbält? Alltså, han kommer nog ha lite av en identitetskris definitivt, men har du guldbält runt dig och spöar mästaren och har tillräckligt, alltså då kommer han ju vara het och stor, och sen kommer folk ha massa olika åsikter om han och sådär. Mm. Nu tror jag det är mer negativt än positivt, så att han kommer väl vara någon sån här som har lite delat, att många vill se han förlora och andra gillar det på något sätt. Alltså det är klart att han inte har förlorat alla sina fans liksom.
Så. Jag kan säga så här, jag kommer nog heja på honom när han fightas. Alltså jag vill verkligen lägga in det här, att vad jag än sitter och säger nu när jag ser de här två slåss, jag kommer lägga mina så här,
det är lätt roligare om han vinner,
känslor åt att jag vill gärna se Masvid vinna. Så
möta Kobe.
Ja, men jag, nej, vet du vad jag tror? Då tror jag det blir en tredje. Då blir det,
jag tror de kommer tvinga Usman vinna en match, bara för att han har inte samma, alltså, stjärnglans, förstår du?
Fast han har ju varit champ.
Kobe, du har den guldmatchen som alla vill se ett år typ. Tror inte de slänger ihop den direkt?
Ja, det beror ju på vad Colby gör.
Och sen har du
Men ska Colby sitta och vänta, eller ska han möta någon? Ska han möta? Jag tycker han ska möta Leon Edwards. Colby och Leon Edwards måste vara bokade.
Ja.
De som ska gärna bokas upp på samma kort också.
Ja, det är, ja, jo.
Dana, make it happen.
Kaos på presskonferens. Ja.
Nej, han måste gå och spöa Leon Edwards igen backstage. Då kommer han få tillbaka sina fans.
Han får spöa lite andra. För spöa Colby och lite så här. Nej, det är det enda sättet.
Som sagt, det är en person som väcker känslor, och det gör ju inte direkt Usman.
Nej.
Nej.
Alltså där har vi ju Usman, är ju en skön lirare, verkar ju vara bara.
Blomma på tapeten.
Ja, det är inte så mycket mer.
Nej.
Men Usman är ju lite märklig rent så här, alltså hur han pratar och alltså, jag menar, ja, det finns ju massor, han gjorde till och med någon video, multiple personalities of Kamaru Usman, du vet, så här, när han sitter och säger helt olika grejer i Joe Rogan-poddar, alltså så här, han är ju skum, Usman, någonting är ju, alltså, så att det finns, men en det anledning menar, att...
Då kanske han är sig själv utanför det offentliga ljuset, där vet man vem man är, men i det offentliga ljuset så har han någon alter ego eller vad det
är. Ja, men jag tror att han försöker på något sätt, liksom, så här ska man prata när man är på en presskonferens, och så blir det bara fel, för att det blir så här, det blir bara märkligt ofta när han börjar komma in lite mer i rollen, i alla fall eftersom att han är en sån dominant mästare, så du, jag menar.
Men det är det, det här är fighters, majoriteten är inte mediatränade. Nej. Vissa blir ju det med tiden och har fattat hela den biten, att det är viktigt med intervjuer, och kanske även börja tänka på hur de för sig, och men han har nog inte det. Jag tror många blir uppkastade snabbt helt plötsligt i det hela, typ som Ngannou.
Typ som Ngannou,
ja, inför Stipe 1. Vi kommer till det. Men som sagt, där har vi den matchen som
den
är bokad.
Snart, eller hur? 24 april också.
Ja, exakt. Och inför en arena med folk har de sagt.
15 000 personer i Jacksonville.
Ja.
Florida är öppet. De kör ju spring break där, såg jag typ idag, att de hela USA åkte dit. Exakt.
Florida och Texas, de är väl helt öppna.
Och jag tror också att just att båda fightas ju från Florida, Usman och Masvidal, så jag tror att de kommer ha mycket hemmastöd liksom, beroende på vilken del av staten folk kommer att heja på liksom.
Alltså helt ärligt, allt så här, ska man säga politiskt eller någonting åt sidan, jag tycker det ska bli så jävla nice och lite fancy arenan, alltså det kommer bli helt annan.
Men alltså om den är fullsatt, ja, det finns ju en risk att det beror ju på den vilken bubbla de sätter fighters i, alltså, men det finns ju en risk att det börjar poppa upp covid-resultat. Nu
syftar
jag på fighters.
Halva galan är borta när det väl är fight night.
Ja, men det skulle inte förvåna mig. Alltså det skulle
ju redan varje gala har någon match som stryks.
Så vi håller tummarna för att den blir av. Det är knappt en månad kvar sen går den av stapeln. UFC som var nu i helgen. Vi hade Derek Brunson mot Kevin Holland, och Kevin Holland fick sin första femrondare. Derek Brunson var återigen där och stoppade hypen, får vi ändå säga, på en fighter. Min tanke när jag såg den här matchen var att Kevin Holland ska ju bara tacka gudarna att han inte fick möta Khamzat. Det var egentligen det fattade jag redan från ronde 1, och det var nästan det enda jag tänkte på i fem ronder, att oj vad Holland ska vara glad, för då hade han blivit brutalt avslutad också.
100%. Den känslan fick man redan när han gjorde en call-out under kamp, så att det kanske inte är den bästa idén liksom. Det här var en kille som i mitt tycke började, känns som han började bli i sån hype lite för mycket och fastna i det här.
Som Kool-Aid eller?
Ja, exakt, och liksom ligga och snacka skit och vara bekväm istället för att så här, liksom, du ska inte ligga här mot Brunson, du ska upp eller göra något offensivt direkt. Men han tramsar lite väl mycket, och han, sen stående så blir han ju liksom, var inte alls disciplinerad i sin attack. Han hade ju många lägen där han hade kunnat styra matchen åt sin riktning, men han var alldeles för liksom, ja, men flappar omkring på något sätt och liksom, jag vet inte, var inte alls han var inte, alltså du kan inte möta en brottare och bara dundra in hur som helst och vara ur balans och fastna i clinch och bli nedtagen, och han justerade aldrig riktigt sitt game heller under matchen, så det var lite frustrerande att se.
Såg ni hans uttalande idag?
Nej.
Att han skrev ju något så att hans plan var aldrig att bli champ, han ville bara ha kul och han hade kul.
Just
att det är det som räknas.
Nej, då kan det ju gå hem liksom.
Ja, men det är lite så liksom, att så här, never said it was gonna be a champ.
Det är typ som
så
här, man, när man säger
fun, and I had lots of fun, typ, ja. Att skriva. Men nej, alltså jag fattar inte, bara till och med coacherna, att så här, fan, i rond två säger åt han att hålla käften och lyssna på instruktioner och på torska matcher liksom. Ja. Utan de var ju så här nöjda och bara såhär, låt han stå och prata med Khabib där, vi står här och torkar lite vatten på hans rygg och säger inget när han klart och tydligt håller på att förlora hela matchen.
Samtidigt, ja.
Jag håller med, för mig det var många frågetecken runt Kevin Hollands strategi. Han blev nedtagen hela tiden, han hittade aldrig någon lösning på det. Visst, Derek Brunson blev trött, men Derek Brunson har varit en femrondare tidigare. Han blev skakad vid något tillfälle, men han plockade ner Kevin Holland enkelt. Det var någon gång då han fick anstränga sig lite.
Han var jättedisciplinerad, han gjorde exakt det. Han höll sig liksom, precis. Och som han sa efter, han bara, jag ville säga något, men sen bara, nej, den här snubben är dum i huvudet som står och babblar och inte tänker på att ta sig loss.
Och tillägga när du är inne i det där, har man inte fattat efter Jack Arenocken att man inte ska prata med Kevin Holland om fight, då måste man ju börja titta på MMA.
Men cred till Brunson, som du säger Sebba, det är faktiskt, han har ju tidigare känt som en sån fighter som har attribut han kan använda, och sen så går han in i märkliga liksom gameplans eller låter sig bli lite ur balans kanske. Man har ju den här skumma matchen mot Whittaker när de bara hoppar runt och jag vet inte vad de håller på med liksom. Och här nu kommer han in som en disciplinerad brottare och gör det han behöver göra, och liksom efter, alltid nu hans två senaste matcher när han har vart underdog och vunnit mot liksom, ja, han har ju aldrig varit den som UFC lägger promotionen bakom, om man säger, utan det är ju, senast var det Edmund Shabazian och nu Kevin Holland, och alltid på presskonferensen finns någon anledning att den ena var, den, han var inte redo, eller nu var det något, det var mental breakdown här från Kevin Holland, så här, han bara, he just couldn't stop the takedowns. Och det är fan sant liksom, kom igen, han kommer in och han gör det han ska göra, och han fattar ju någonstans att så här, det måste ju varit i, han måste ju haft en plan på något sätt.
Och sen en skum strategi som Holland hade också, att när han ligger underst i gard, att han kopplar så här triangeln runt midjan på honom. Det är inte så att du kommer ta dig upp den här positionen då, utan du låser fast dig själv dessutom. Jättekonstiga beslut, och jag tror att jag läste någon hade, det var någon så här reactions där någon hade skrivit så att han kommer förstå verkligheten i vad som händer i den här matchen när han ser utbetalningen på kontot, att det bara är hälften när man hade räknat med att få liksom. Att det är bara halva check som kommer, och då kommer han börja fatta att så, oj, vad gjorde jag? Jag sumpade den här chansen.
Ja, men jag förstår inte heller, jag måste stå och snacka med Khabib. Visst, det är kul. Det ser jätteroligt ut.
Men gör det
eller om du vinner i alla fall. Du kan inte, alltså, förstår du? Khabibs grej var ju att han är så pass dominant att han kan prata med Dana. Förstår du? Inte att det går, alltså det kan inte gå åt andra hållet. Nej. Då blir det ju fånigt istället. Ja. Och det var väl lite problemet i den här matchen, att han gjorde alla de här grejerna som hade varit coolt om man faktiskt hade spöat Brunson också. Han glömde bara det viktigaste i ekvationen.
Det här blir som för mig, jag likaställer det här med när Paulo Costa sätter händerna bakom ryggen mot Adesanya. Mm. Det är så här, dude, du har inte skickat slag och du står med händerna bakom ryggen. Okej. Okay. Du får en cool bild till en match.
Han
blev surv
var ju roligt att höra liksom, när han står så här och säger konstiga saker. Men det som ni säger, gör det när du leder, när du är dominant och så här, vet, showboata då. Men när showboata menar så torskar och så här, ropa på hjälp till Khabib och bara, give me advice.
Hur kul tror du det är för Travis Luder egentligen att stå där som huvudcoach?
Ja, men det jag menar.
Mina coacher duger inte, Khabib, kom hit.
Men det jag menar, då förr eller senare måste ju de se åt den, att så här, fokusera, vad håller du på med? Liksom. Men det där tycker jag saknade, och det känns lite som att de låter honom göra lite vad han vill istället. Deras jobb är ju där att få en fokuserad i en match.
Fan, ge liksom. En dagsedel
men någonting, liksom. Fokus här, igen, match, kom igen. Precis, inte så här, ja men nu står ni rondvila mellan fjärde och femte och gör exakt samma sak liksom. Och så här, okej, okay, ja. Så det är, jag menar, jättekonstigt. Det skulle vara kul att se en intervju med Travis Luther efter det här och se vad han har att säga.
Jag vill gå in på lite matchningar här. För vi har dels nämnt Edmund Shabazian. Han kommer nu möta Jack Hermansson. Det blev utannonserat för några dagar sedan. Sebba, vad tycker du om den matchningen?
Jag tycker en bra matchning. Shabazian har sett jättebra ut.
Tills han möter Brunson.
Exakt, och där såg vi ju att han blev dominerad på backen. Totalt nedstoppad. Och jag känner att Jack kan göra exakt samma sak. Och eventuellt till och med dra ut honom. Så jag tycker det är en jättebra match för Jack faktiskt. En liten sån här comeback-match. Men Shabazian, han var upphypat namn, men jag tror att de här stora namnen han får möta nu är ett steg liksom lite för tufft motstånd än för honom.
Då har vi även Paul Costa som slog mot Whittaker. Han är borta. Inkliver Gastelum, rätt eller fel?
Jag kan tänka mig att det lades fram några olika alternativ till Whittaker och han valde Gastelum, och från hans sida så är det ett bra val tycker jag, för att det är tillräckligt stort namn för att han ska kunna ha ett case fortfarande för en titelmatch. Nu skulle han ha tre raka efter att han förlorade. Vi pratade tidigare i podden att jag tycker han redan förtjänar den. Så att, och sen har de den tidigare, de skulle ha mött tidigare, så att det blir också ett tillfälle att ta den matchen som aldrig blev av. De vägde in och stirrade ner varandra. Så jag kan tänka mig att det finns en del av Whittaker som ville möta just han av den anledningen också. Jag vet att Jack Hermansson erbjöd sig för att ta den matchen. Så kollar du från Whittakers sida så har det i mitt tycke en tuffare match. Jack besegrade också Kelvin. Så det är en tuffare match som inte kanske är lika marketable när du har tidigare liksom, historien och väger in i det. Så att det var smart av Whittaker att ta den matchen, och det är en bra match som man blir taggad för att se liksom. Men sen är det ju klart till Whittakers fördel. Jag tror inte någon tänker att Kelvin är en favorit i den matchningen, medan Jack hade då varit en mer intressant matchbild i alla fall.
Jag kan inte annat än att hålla med även här. Vi hoppar fram till nästa helg då Stipe Miocic ska försvara titeln och återigen möta Francis Ngannou. Januari 2018, då möttes Francis Ngannou och Stipe Miocic för första gången. Och det blev en lång natt för Francis Ngannou då han blev nedtagen och väldigt kontrollerad utav Stipe Miocic som försvarar sin titel igen. Efter det mötte Stipe Miocic Daniel Cormier, blev släckt i första ronden, sen mötte han Cormier igen och vann i fjärde ronden. Sen mötte han honom igen, vann efter fem ronder. Francis Ngannou, han har kämpat sig tillbaka och radat upp ett gäng vinster, men efter just Stipe Miocic-matchen så var han ju med i kanske den bästa matchen i UFCs historia då han stod i tre ronder mot Derrick Lewis. Men där verkar som att han lärde sig något efter det han radat upp. Fyra stycken knockouter i den första ronden: Curtis Blades, Cain Velasquez Jr. Dos Santos och senast då Jair Senior Roysenstruck. Nu är det dags för del två. Sebba, hur kommer matchbilden se ut?
Alltså det ska bli intressant att se Ngannou här när han har bytt camps och liksom har nya strateger bakom sin fighting-stil, om det är något som han implementerar eller om han går tillbaka till bara gamla Ngannou liksom och svinga vilt och hoppas att han träffar ett huvud på vägen. Jag tror att matchbilden kommer bli ungefär detsamma som innan. Nu har man ju sett bredare på Stipe att han har, hur säger vi, linat ner sig lite mer, så han, det är ganska tydligt att han satsar på att vara snabbare, vara den mest uthålliga, och det betyder att han kommer hålla ett väldigt högt tempo i den här matchen. Och jag tror inte att han kommer vara blyg också och trada med Ngannou och försöka komma till träff innan Ngannou kommer till sina tyngre träffar liksom. Och det kan bli rätt intressant då. För man har sett mycket klipp nu från förra matchen, så gillar ju inte Ngannou när han får tillbaka kaka. Han är ju van att liksom vara den som driver och folk ska backa när han kliver fram, men han gillar inte backa. Och Stipe har ju alltid nedtagningen där. Den finns alltid där för han. Och Ngannou har tränat jättemycket nedtagningsförsök. Vi såg han tränade med Illir på något klipp här också. Så allt är ju om det är en ny version av Ngannou som kliver in eller inte. Och sen har ju Ngannou alltid den här Får han en clean träff med ett hårt slag så kommer han söva vilken människa som helst på världen. Men Stipe har ju känt på de slagen. Han vet, han är så pass, hur ser vi, jämn överallt. Så jag tror faktiskt att Stipe förblir champ faktiskt, om jag skulle lägga mina pengar på den här matchen.
100%. Det blir samma matchbild också, tror jag. Mm. Det finns, av någon anledning så är det ganska många som är övertygade om att Ngannou har utvecklat sitt game. Jag vill bara säga att det finns inga indikationer på det, eftersom att han har kört på exakt likadant i sina senaste matcher också. Det är bara det här att, ja, nu har han ju vunnit 4 raka och kommit tillbaka. Ja, men det är skett på exakt samma sätt som gjorde hans hype från början. Det är blixtknockouter, 30 sekunder där, 20 sekunder där. Så att man har ju inte sett i en matchsituation när att han faktiskt skulle ha utvecklats på något sätt, mer än att motståndet blivit lite tuffare kanske. Så att han har ju alltid det där att han kan få en halvträff och vinna på knock. Det funkar inte mot Stipe. Jag ser ingen anledning varför inte ska göra det den här gången, eller varför ska göra det den här gången.
Och sen, jag har ju mycket varit så här, att Ngannou har sagt att visst, den matchen, jag var inte förberedd, jag hade mentala grejer i huvudet. Men samtidigt har jag sett nu att det har ju varit väldigt mycket drama mellan han och hans tidigare coach också, som han har liksom lämnat, och jag såg en intervju med honom när han pratade att Ngannou inte alls är den här trevliga, helylle personen han utger sig i media och vad, utan han är en snake och liksom är väldigt falsk, och det är mycket spel för galleriet vem man egentligen är. Och
det var ju till och med Dana stod och snackade mycket om det där förut också, hans ego, det är out of control så här. Och det som är intressant, som du sa, att för han, någonstans har han ju något team som försöker bygga någon gameplan nu och vässa delarna som behövs. Som
på game. Extreme Couture där. Så.
Ja, Illir har varit och tränat med han och brottas och sådär. Däremot, som du säger, handlar om att han ska implementera det. Och
exakt.
Det finns ju en match som är jätte... Det är hans senaste, va? Mot Rosenstruik. Då ser man ju ganska tydligt att han går in så här först och bara, okej, nu ska jag vara lite disciplinerad. Så får han en legkick från Rosenstruik. Faktiskt, du vet, så här, går in och bara svingar och knockar på 20 sekunder. Så att... Hur lång tid kommer det ta innan han släpper allting på det sättet och går tillbaka till sin gamla liksom rallarsvingstil mot Stipe igen? Jag tror att det kommer gå ganska snabbt, att han kommer, ja, han kommer trötta ut sig i rond 1 igen helt enkelt.
Ja, du säger det där, det är rond 1 han har på sig, och jag tror nog att det är tidigt i rond 1 också. Får han inte till det där, då tror jag nog att det är ganska kört för Francis. Det hade varit väldigt spännande att se hur han har implementerat det nya. Kan han stoppa en nedtagning från Miosic? Hur kommer han kliva in? Kommer det vara ångvältet eller inte? Prickar han Stipe, ja, men då är det ju över. Det vet vi ju att han har ju verkligen det som krävs för att släcka exakt vem som helst i tungvikten, och han har nog mer det än till och med många i tungvikten. Men jag lutar nog också åt det här med att det är ändå Stipe som kommer att behålla titeln. Det är om Stipe blir slarvig, det är väl där.
Exakt.
Det är väl det, jag tror att om Stipe slarvar, då kan han bli prickad, och han måste ju se upp, han måste vara med på varenda slag Ngannou träffar, och det är nog egentligen det enda som Stipe behöver se upp för. Det är slagen, alltså han måste verkligen vara med i varenda instans. Men jag satt och tittade på countdownen här. Jag tyckte det ändå var ganska intressant det här som Ngannou lyfte just med all media. Det var så mycket media, det var media hela tiden. Han tyckte det var väldigt jobbigt med all media, det tog mycket av hans tid, vilket jag kan verkligen förstå att det gör. Jag köper verkligen hans tanke där. Och att det bara, han kände bara att han ville att det skulle vara över när matchen började. Men nu får han ju också då kanske bevisa då att det var en stor faktor. Och jag är lite orolig här att det kan låsa sig lite till starten med. Ja, det är 5 ronder nu. Jag kanske inte ska gå ut som en ångvält. Jag behöver konservera mig lite. Och det där är en väldigt svår balans för Ngannou.
Exakt. Jag tror också Stipe kommer ju vara där liksom som alltid och komma för fighta. Så jag tror att det som Asha sa är att kliver Stipe på här och liksom bjuder på fight, så tror jag att där så kommer Ngannou gå tillbaka till gamla vanor, och då blir det en lång kväll för honom om han inte nu får träff liksom.
Ja, men vi verkar alla luta åt att det är Stipe Miosic.
Stipe vinner som, och oddsmakarna har fel.
Och sen är vinnaren här får väl möta John Jones, sägs det också.
Ja, det beror på vem man litar på också, för att Dana har gått ut och sagt 100% Jones är härnäst liksom, medan Jones är mer, ja, vi får se vad de kommer med för erbjudande.
Money.
Det kommer att vara mycket olika
pengar.
du vet att de försöker, ja men då ger vi en chans till Lewis och sen så kanske de ändrar sig, det blev ändå Jones. Det kommer nog vara lite så här public negotiations, ja. Kan jag tänka mig.
Ja, men så är det. Sen har vi även på det här kortet då, då är det still undefeated Sean O'Malley mot Thomas Almeida som ska kliva in. Vad förväntar vi oss här? Sean O'Malley menar ju att du inte vann över honom, Sebba. Hur tycker du att det känns?
Jag blir deppig. Han vet att den här spiken satt på vaden. Nej, men det här är en match som är, alltså Almeida är underskattad. Ett tag så var han alltså the shit i världen typ. Alltså, var han fjärde viktare. Liksom, han var en av de vassaste när han kom från, liksom precis blev signad av UFC. Jag tror till och med han gjorde en debut där han knockade, vann på knock också liksom, och han var väldigt, väldigt farlig. Sen fick han ju, säger vi, en förlustsvit här då.
Ja, jag kan bara dra den lite snabbt. Han förlorade ju mot Cody Garbrandt, det var hans första förlust. Han blev släckt i första ronden. Han vann mot Albert Morales, vann över honom i rond 2. Sen förlorade han mot Jimmy Rivera. Rob Font avslutade honom och Jonathan Martinez. Två stycken där i domslut, och det är Rivera och Jonathan Martinez. Han har tre förluster när han kliver in mot O'Malley som har ändå.
Och det är lite så här, säger man. Sean O'Malleys, alltså kryptonit är ju typ skolade folk som gillar sparka mycket i thais, och det här har du en grund shotterbox kille som kommer jaga de där low kicksen hela tiden på hans främre ben, och speciellt att han har en sån här bred corner stance, så har vi ju sett nu vad säger man, kryptonitet för en sån stance är, och jag tror att Almeida kommer fortsätta jaga det, men vi får se vilken O'Malley som dyker upp liksom. Jag såg att han har blivit pappa precis också, något han hade så här mörkat typ, han hade fått en dotter.
Jag hade ingen aning om det.
Nej, jag såg det i en intervju med honom och sa, aha, han bara, är min dotter som jag inte sagt till någon. Så vi får ju se liksom om hur han har fortsatt utvecklas. Och det är jag tror att den här, man ska inte bara falla för hans namn, att han är en säker favorit i den här matchen, och att Almeida har tre förluster, utan Almeida kan mycket väl vinna den här matchen faktiskt.
Men är det så att Almeida var... Alltså var inte han lite överhypad innan då? Och möter en viss nivå i UFC som han inte kunde. För han hade jättemånga, han var obesegrad med massa vinster. Men
det är som Garbrandt sa, he's only fought cans eller taxi drivers.
Ja, men förstår du, det, liksom, så kommer han upp snabbt och får möta en Garbrandt, och den förlusten kanske fick han att tappa lite självförtroende. Han har torskat majoriteten sen dess liksom. Medan O'Malley, han är i alla fall, han har det där mentalt obesegrad. Han har ju, någonstans har han en swagger runt sig i alla fall.
Det har han, alltså han borde på papper vinna över Almeida. Men jag säger att Almeidas skills kan komma att stilmässigt vara trubbel för O'Malley. Just stilen, att han är expert på det som O'Malley sist hade problem med, om vi säger precis. Så och det där kan bli intressant att se, alltså, okej, kan O'Malley ändå, ser vi, hokuspucka honom och liksom få in en knockout-träff, eller kommer det här bli att han blir nedbruten med low kicks och tight gardering? Men intressant match, bra matchning. Jag tror att det är Almeidas sista på kontraktet säkert. Om han torskar så är det tillbaka till jungle fight.
Ja, verkligen.
Synd att Volkanovski och Ortega ställer sig
väldigt.
Den var man taggad för också för den här galan.
Ja, den vill jag verkligen se. Jag tycker sista ämnet vi tar upp här under dagen, har varit väldigt mycket att packa upp under det här avsnittet. Två saker, vi börjar med den ena, annars kommer jag glömma den igen. Lilla Tiffy, han har fått en matchning. Hansucker är han mötte.
Nej, han mötte Tanner Bowser.
Ja, Bowser, så var det, Bowser. Förlåt. Hansucker gick i helgen, tror jag. Tanner Bowser, exakt. Vad tycker du, Asha? Nu, det var ju länge sedan vi såg honom.
Ja, dels så tycker jag bara att det är bra att han har tagit lite tid efter förlusten mot Lewis. Och jag har märkt på sidtrafiken på Frontkick att det blir ett större intresse runt både han och Alex. Alex har ju snackats lite om match, även om det inte alls har varit något konkret. Men Iller nu när han är bokad, man märker att de liksom... Nu är folk jävligt sugna på att se dem. Medan båda de här har ju liksom lite förluster och kanske tappade lite av sin glans för ett år sedan. Eller inte ett år sedan då för Alex. Men du förstår vad jag menar. Ja. När man har tagit det här, ibland kan det vara bra att ta lite avstånd och sen är man tillbaka och oh shit, nu ska vi se Iller igen. Liksom. Jag upplever att det är den känslan bland svenska fansen. Matchmässigt är det också en bra match för att han möter inte liksom... Jag menar, Lewis var rankad topp 3 eller topp 5 eller någonting i alla fall när han mötte honom, och han var nära på att vinna, men det var ju en högriskmatch på det sättet att hoppa in direkt mot tungviktstoppen när man inte ens har kört i tungvikt innan, i alla fall inte UFC. Nu får han möta någon
någon som är lite längre ner liksom, och ja, det känns som att Iller, han är skolad, han har brottningen och borde kunna liksom ta en kontrollerad vinst här mot, samtidigt har Boser har ju bra power, därför han var försiktig, men jag tycker det är en bra match i det här läget för Iller liksom, en chans att komma tillbaka och visa att han fortfarande har det, och då kan han börja jobba upp sig upp i ranken igen. Så jag blev positivt överraskad när jag såg matchen och såg fram emot den.
Jag har ingen koll på Boser alls, så jag vet ju inte alltså, vad det är för snubbe, vad, hur han fightas och så. Men vi vet ju vad Iller är bra på. Och i tungvikten förhoppningsvis har han haft längre tid här att träna som tungviktare också, att han liksom känner sig mer bekväm i vikten och i ser vi tempot han kan hålla och fightas i.
Jag bara köra med en gun och nu
Jag tror att han blir mer bekväm med att bära de här extra kilorna och liksom göra ronder med de extra kilorna på kroppen och veta hur mycket han orkar liksom, när ska han explodera, när inte. Så det är kul att se han tillbaka. Vi trodde ju ett tag att det var en av de namnen som skulle ryka liksom, när de började klippa folk här, men kul att se. Och förhoppningsvis, som du säger, det är en bra match för han liksom. Det är nästan lite serverat. Du får möta en kille som är längre ner i ranking. Det är en bra warm-up för dig. Iller bör vinna det här med sin erfarenhet och att han har mött bättre folk liksom.
Ja. Tanner the Bulldozer Boser kliver in med 19 vinster, 9 TKO-er, 2 sub. Han har förlorat 7 gånger, han har blivit TKO-ad en av dem. Det är 6 stycken domslut som inte har gått hans väg. Hans 2 förluster i UFC är mot Cyril Gagne och Andrei Arlovski.
Arlovski var ju sist, innan dess 2 raka knockout-vinster. Så att han är ju en sån fighter som... Han är svår att avsluta. Alltså, går tiden ut mot Gane liksom. Han försökte ju avsluta han. Sådär. Men jag tror på en domslutsvinst för Iller. Det känns som en match som är upplagd för det. Han är lite, ja, men lite hillbilly som slår hårt liksom, den här Tanner. Men Iller har fler bitar av gamet. Han har ju självklart, han kommer alltid ha ett storleksundertag när han kör i tungvikt, men det har han ju haft hela sin karriär i princip, och han är så otroligt stark så att han borde kunna styra och diktera med brottningen i den här matchen och vinna 3 ronder.
Kära vänner, Khabib Nurmagomedov, det är nu officiellt, han är pensionerad.
What a shocker.
Ja, UFC gick ut med det, även fast Khabib har gått ut med det för länge sedan. Men titeln är nu vakant. Och de som ställs inför att möta som titeln är Michael Chandler och Charles Oliveira. Tankar om det här mötet, Asha?
Jag gillar det. Och visst, många snackar om Poirier, att han borde fått matchen. Han har ju definitivt haft valet att ta matchen om man vill, kan tänka mig, men han vill ju ha Connor-mötet och den är lika stor den med som en titelmatch eller större, så att han kan hoppa in och utmana sen, så att då, de som blir kvar när man tar bort Poirier från ekvationen, då tycker jag det var helt rätt val. Jag vet att vissa pratar om Justin Gaethje, men jag gillar inte det här att du ska komma från förlust mot just Khabib och sen fighta som bältet när han är inte kvar, för då blir det lite mer fake champ känsla
men Ali Abdelaziz har ju sagt det, he's better than all these bars.
Exakt. Ja, men alltså, och det kanske han är, förstår du, men nu måste man på något sätt etablera en ny champ i lättvikten. Och då tittar du, antingen har du Chandler som vann en match mot en högt rankad kille på ett imponerande sätt i sin debut, och han är tidigare champ i Bellator, har spöat Benson Henderson 2 gånger, och han är lätt att bygga som en champ, för han fick aldrig möjligheten att ställas mot Khabib liksom, och då ja, men du vet, han har ju redan snackat, ja men skulle jag möta, alltså det är klart, han kan ju alltid spela det kortet, jag skulle ha vunnit om jag hade mött han. Och det är samma, Charles Oliveira har inte fått chansen, han har 8 raka eller vad han har, så då blir det på något sätt enklare att bygga en legit champ efter Khabib än om du skulle slängt in Gaethje som precis fick spö av han. Då blir det liksom mer den här att han skulle fastna i DC-facket och alltid skulle det vara John Jones, ja men det, han kunde inte besegra Khabib men alla andra och sådär. Så att jag tycker det var helt rätt, och det är en spännande match, kul att Charles Oliveira får chansen, i synnerhet för det kändes som att länge så blev han bortsedd från man snackar om alla och sen ja just det, Charles Oliveira också liksom, han förtjänar cred typ så här, men ändå fick de boka någon annan match för honom och sådär, så att
Man är glad för hans skull och han förtjänar verkligen chansen efter att han har varit on a tear liksom, och spöat Ferguson och sådär.
Jag håller helt med om Charles Oliveira. Jag tycker det är korrekt att han är satt i den här matchen. Jag kan förstå att det blir diskussioner om att Chandler inte, eller att han får den, men jag är nog på samma linje. Antagligen så har Poirier tackat nej till det av någon anledning, och jag tycker inte heller att Justin Gaethje är den som skulle komma in. Jag började garva när jag läste hans uttalande. Sen kanske det är rätt, men jag tycker inte heller att man ska gå från förlust till titelmatch. Det där, nej, jag har lite...
Hans inlägg vart man lite förbrillad över vad han ens menar. För att det var så här, ja, jag trodde jag skulle möta Oliveira, jag tränar för det, jag väntar på ett bout agreement. Nu såg jag att det inte är så. Det är en bra dag idag, eller typ något sånt där skrev. Så man var så här, vad fan menar han ens? Och sen gick Aliyev Delisiz ut och klagade också. Så jag vet inte om han, ja. Jag vet
han,
det,
men typ, han får väl vara stand-in liksom. Om någon skadar sig kan han hoppa in
100%. Så kommer det nog bli
backup, exakt.
Eller jag vet inte om han kan. Han kan ju vara lite så här principiell av sig bland Gaethje. Ja, men du vet så här, liksom, han kanske motsäger sig det bara för sakens skull.
Fast jag vet inte vem han ska få möta, vem Gaethje ska möta. För Conor är ju säkert bokat mot Poirier. Och så har vi den här titelmatchen. Så vem bör Gaethje möta för att i så fall kunna vara, för jag läste lite, de säger att vinnaren på Poirier Conor kommer eventuellt få nästa titel.
Det är nog rätt givet, tror jag.
Exakt, så då är det så här, vem ska Gaethje få möta nu då för att kunna klättra upp kanske en, två matcher för att få men, sin chans igen.
Så här är, eftersom att han är rankad två, tror jag, då är det inte riktigt att han behöver bara en vinst, tycker jag. Han ska försvara sin plats i toppen snarare än att klättra.
Och vem finns det där då? Som
är... Makachev. Ställa mot Makachev. Makachev har vinstviten. Makachev behöver klivet upp. Där har du matchen att boka, tycker jag.
Men Ali Abdelaziz lär inte hålla med.
Ja, just det. Det är hans killar mot varandra. Ja, just det.
Så länge det inte är titel, då bara...
Och annars, ja, precis. Sen, nu är det kul att Beneil Dariush får möta Tony Ferguson. Han, så att han får ju lite... Han kommer ju komma upp i mixen där också. Mm. Det beror väl på lite grann när... Om Gaethje vill köra planen han har och fighta på samma gala, eller om han väntar lite nu, får man se.
Men jag köper alla argument för att Michael Chandler skulle fått den här titelchansen också. Jag tycker också han förtjänade det. Just sättet han vann på. Hade det varit en liksom halvjämn decision-vinst, så hade jag inte sett att så, wow, han förtjänade titelchans. Men sättet han stoppade en högt rankad motståndare, det säger sig självt.
Och sättet han cut a promo efter matchen och körde WWE-style. Han har ju alltså rent... Han vann på det sättet, och sen så cementerar han det med sitt sätt att sälja in sig själv i UFC, Seattle Top liksom. Och det blir ganska lätt att...
Vem tror ni tar hem det?
Jag tror att det blir Oliveira.
Ja, jag lutar nog lite också åt Oliveira, men det kanske bara jag som ser förbi Chandler.
Jag tror
men
Chandler jag faktiskt.
Oliveira har sett så jävla bra ut.
Ja, det, alltså det är, jag är inte alls säker när jag säger Oliveira så, men det är bara det är den känslan jag har. Chandler är ju alltså absolut en toppkille, och han har brottningen som skulle kunna neutralisera Oliveira ganska bra, men jag vet inte, Oliveira han har utvecklats jävligt mycket, han är farlig alltså.
Så. Oavsett vad så har vi två titelmatcher i år som kommer vara rätt så intressanta, oavsett om det är Conor Oliveira, Conor Chandler eller Poirier Chandler, Poirier Oliveira, så är det ändå liksom bra fighters, folk som inte har mötts innan.
Verkligen, nej, lättvikten är jättespännande. Och så du har de här liksom hela vägen ner som är på väg upp. Jag menar, du har killar som är inte ens uppe i topp. Alltså Makachev tror jag inte ens är topp 10 rankad. Han har 7-8 raka vinster liksom. Så att Dariush också ligger i det facket, och några andra spännande namn där i lättvikten. Så att det är verkligen trångt i toppen, och det kommer galen nya tiden. Det är ju alltid så med lättvikt, men nu är det mer öppet på ett annat sätt också när Khabib kliver iväg så att.
Verkligen. Det var allt. Det var allt för den här gången. Yes.
Får jag köra en liten rapid fire?
Ja, kör.
Jag var fett besviken i helgen att vi inte fick se en freakshow i KSV. De slängde in en lastbil.
Vad var det som hände där?
Nej, det var ju en 150 kilos kille från Senegal som skulle möta deras Mariusz Petrovski, eller vad det heter. Putinowski. Världens starkaste man. Men han fick ju åka akut till sjukhuset av någon anledning. Så då slängde de in en, det hette en judo sambomästare från Serbien, men det såg mer ut som en lastbilschaffis. Och han behövde dessutom fuska, för han grabbade fänset för att försvara nedtagning, och då gav han upp tjockisen och låg där på magen och bara tog slag. Så det var synd. Det var ju så här, bara freakshow aspekten vill man ju kolla på det. Sen Abu Dhabi Warriors hade vi svenskar som körde. Ali Taleb gjorde jättefint ifrån sig. Man såg också att, jag menar, när du har ett prospect så kan det vara så ibland att när man möter motgång så har man inte det där och dig deep liksom. Och här såg man att han kunde klara av att det inte gick så bra till en början. Han försvarade bra, tog sig upp på fötter och dominerade och avslutade de två. Jättefin vinst av honom, som nu är 3-0. Malin Hermansson förlorade sin andra raka match tyvärr. Hon hoppade in på en veckas varsel i Abu Dhabi Warriors. Men hon gjorde bra ifrån sig ut efter omständigheterna. Det var faktiskt en bra match. Hon var jättenära på att submitta den här korean, någon franskt efternamn som jag inte ska våga mig på igen här. Men hon förlorade på armbar, men det var en bra fight.
Det var bara en sekund kvar på matchen, va?
Det vet jag inte. Nej, jag tror det var inte så. Nej, det var någonstans i mitten av de två.
Aha, jag har inte sett det själv, men jag tyckte någon sa att det bara var en sekund kvar när hon klappade.
Ah, ja. Kanske. Jag har inte sett matchen.
Så jag,
men det var i alla fall så här, det var ingen förlust som man förlorar jättemycket på mer än rekordmässigt, liksom, om man tänker ut efter förutsättningarna. Hoppa in på så kort varsel, det var strångt gjort av henne, och hon utvecklade sitt game på marken väldigt mycket. Hon blev trött, skrev hon efteråt liksom. Och det kan man ju förstå när du inte är beredd på att ta en sån match och flyga till Abu Dhabi och göra alla de här covid-testerna och allt vad det är. Men ja, kredd till hon som tog den matchen och gjorde en strong insats, och hon fick ändå bra liksom feedback, vad man säger, av kommentatorerna. Det var lite så här, hon mötte en världsmästare i BJJ, och de konstaterade att BJJ-världsmästaren gjorde det bra på fötter mot boxningsmästaren från Sverige, medan Malin, ja, hon gjorde det bra på marken.
Men det verkar ju ha varit en helt fullspäckad MMA-helg. Alla verkar ha haft galor. Rising körde också galna.
Rising, där var det rekordsnabb knockout.
Exakt. Men det verkar liksom som att alla fokuserade just på den här helgen och liksom hålla galor. Så.
Nej, det var en sån här riktigt galen helg. Alltså, ibland blir det så. Det var roligt i Rising, för att det var egentligen 8 sekunder som det tog för killen, vilket inte skulle varit rekord. Och anledningen att det var 8 sekunder, det är att han vägrade sluta slåss. Och domaren slet bort honom. Yes. Sen gick i Rising ut och räknade om och sa att nej, det var 6 sekunder, för faktiskt då han blev knockad.
Det blev en liten incident där med Anson Inoue hoppade in. Också en gammal legend, och jag såg någon förklaring när han förklarade sen där, att Yamamoto Damashi och skydda de svaga, och vill han också hoppa in, för det var hans kille som vann ändå. Men
ja. Nej, det missade jag. Jag gillar inte den doktorn när du ser att domaren ska försöka slita iväg någon som fortsätter slänga tjusmällar på knockad motståndare. Då vi är så där och diskuterat Derek Lewis, som liksom regelmässigt slår och får göra det, även om man kan ha åsikter om det. Här har du när domaren faktiskt tar tag i dig och du ändå ska försöka slå. Det är ingen schysst att se. Men ja, fullspäckad MMA-helg.
Den har varit helt galen. Cage Warriors har höglevererat i min mening. Det är de galen jag har haft väldigt bra koll på. Och UFC gjorde ju några bra matcher där också, tycker jag, som det var några som stack ut i kortet. Men vi nöjer oss för den här gången. Hörni, gott folk, stötta oss på
Patreon.
På Patreon, in och stötta backa. Ni som har stöttat oss, jättestort tack. Om bara någon cirka 2-3 veckor, då kommer vi verkligen komma med en massa ny information. Håll er uppdaterade, glöm inte att följa oss på sociala medierna. @PaulElvaje, @MMA-podden,
Sabba på Twitter,
MMA Asha och Frontkick online.
Precis, för nu händer det grejer, och vi har sagt det nu jättelänge, men inom senaste 3 veckor, så 2-3 poddar härifrån.
Härligt Easter egg.
Ja, då kommer ni få ett sån jävla fin info utav oss, och vi hoppas verkligen bara att ni uppskattar det, för level 93 på G. Tack för den här gången. Hej då.